CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Jacob Bursell.
Buongiorno Jacob.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati. Tornano dopo un po' gli appunti di Giorgia e vario tempo.
För en dryg vecka sedan, eller två veckor sedan tror jag, när det här släpps, så spelade Italiens premiärminister Giorgia Meloni in någon slags blandning mellan ett sånt tal till nationen och en så här influencer YouTube-video. Såg du den här?
Nej, jag har hört talas om det.
Det var liksom, hon satt på sitt kontor och var filmad och liksom hade ett tal. Men det var liksom så här, det var liksom influencer-klippt på något sätt med så här jump cuts och lite konstiga inzoomningar och så här rubriker och bilder och grejer som så här superimposades över videon. Skitsamma.
Helt i takt med tiden.
Verkligen.
Jag.
Mm. Skitsamma. Det viktiga var kanske inte hur den här såg ut, utan det viktiga var vad den handlade om. Och det vet du ju.
Banker.
La più importante delle quali, secondo me, è la tassazione sui margini ingiusti delle banche.
Nu kan inte jag italienska, men till och med jag fattar att det hon säger är att bankerna, de har orimliga, till och med orättvisa, ingiusti marginaler just nu. Det här då efter att en av Italiens största banker, Intesa San Paolo, rapporterade att de förväntas tjäna 13,5 miljarder euro. Alltså 160 miljarder. Vad är det för växelkurs vi har för övrigt?
Ja, det är svårt att vänja sig vid.
Ja, 160 miljarder kronor förväntas Intesa San Paolo tjäna på sitt räntenetto i år.
Och just det, och det här är då skillnaden mellan vad banken betalar för att låna pengar själv och vad man får in på att låna ut pengar till företag och konsumenter.
Precis. Och Meloni och hennes, man får väl kalla den extremhöger regeringen då, va? Den är ganska bred, men hennes parti är väl ganska
högerlutande.
Ja, verkligen. De tycker att det här sticker i ögonen just nu när den ekonomiska situationen i Italien är långt ifrån ideal.
Noi viviamo in una fase economica e finanziaria che è molto complicata. Come sapete, in Europa noi abbiamo avuto una forte inflazione causata da fattori esterni alla nostra economia.
Man ska också komma ihåg att Italien ju är en del av EMU, alltså den europeiska valutaunionen. Så de har euro och Melonis regering med bland annat vice premiärminister Matteo Salvini har klagat rätt mycket på att den europeiska centralbanken har höjt sina räntor för mycket och att man då har höjt och trots då att den italienska inflationen har börjat sjunka.
Och med då bakgrund i allt det här så presenterar man en ny bankskatt, eller hur?
Precis, en 40-procentig skatt på de vinster som banker gör när de har höjt räntorna. Alltså, den var väl lite så justerad, alltså, beroende på exakt hur stort det här nettot var. Men man kan väl i princip säga 40% skatt på vinst banker gör på räntor. De räknar med att dra in 3 miljarder euro, alltså 35 miljarder kronor på det här.
Mm. Det är en nettsumma. Och säkert välbehövligt för Italien.
Absolut. Och det här är inte den enda skatten av liknande slag som har föreslagits i Europa. I Ungern som man pratade om en sån här bankskatt också. Man har nämnt i England. När Italien nu lanserades in så började det till och med viskas lite i Sverige. Mm. Det här är ju inte första gången som politiker bestämmer sig för att beskatta företag som man anser har gått orättvist bra. Det är inte ens första gången i närtid. Den typen av skatt som vi pratar om brukar kallas för windfall-skatt. Och de funkar inte riktigt som andra skatter. Samtidigt som de mer än några andra skatter sätter fingret på vad vi vill uppmuntra, och inte vill uppmuntra som samhälle. Så idag ska vi djupdyka i windfall, fenomenet som verkar bli allt vanligare. Skatter som en del menar återställer rättvisan i samhället och som andra menar kan urholka förtroendet för hela systemet. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, Italien, detta land, har planer på att införa en stor engångsbeskattning på de vinster banken har gjort för att de har höjt sina utlåningsräntor samtidigt som de inte har höjt sina inlåningsräntor i samma takt. Och det här har då bankerna tjänat väldigt mycket pengar på.
Och det här då kategoriserat som en windfall tax, och en windfall tax ska enligt dig då, Gunnar, sätta fingret på vad vi som samhälle vill uppmuntra och inte uppmuntra.
Ja, och för att hjälpa till att reda ut det här så har jag vänt mig till Daniel Waldenström.
Professor nationalekonomi, jobbar vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, och arbetar med frågor om skatter, omfördelning, ojämlikheter i inkomster och förmögenheter och finanspolitik.
Förutom att professora så är Daniel också rådgivare åt finansministern.
Oberoende opolitisk rådgivare kan man väl säga. Så att det är faktiskt både höger- och vänsterministrar som jag har hjälpt. Och det är jätteroligt.
Och Daniel tänker då rätt mycket på det här med vad som är en rimlig skatt och ja, vad som inte är en rimlig skatt.
Och det är någonting jag tycker vi har lärt oss här i kapitalet under åren, att det är kanske en av de viktigaste ekonomfilosofiska frågorna som folk tänker på där ute.
Ja, det är väl liksom typ så här, ett av de kanske det viktigaste medlet för att styra ett samhälle.
Vi vill alltså ha ett skattesystem som premierar ansträngning, hårt arbete och inte vill beskatta de sakerna för hårt.
En annan som tänkte rätt mycket på vad man ska beskatta och inte, det var Arthur Cecil Pigou, med reservation för uttalet, som var en engelsk ekonom som den 2 juli 1909 skrev en, liksom, det var typ ett brev, en insändare slash debattartikel som publicerades i engelska The Times. Han skrev att det finns två saker man måste tänka på när man ska ta fram en skatt. Distributive justice, alltså typ fördelningsmässig rättvisa, och production, alltså typ effektivitet eller ja, produktion, jag fattar vad jag menar. Pigou skriver att vi inte vill dra in pengar till staten på ett sätt som är orättvist, inom citationstecken, mot speciella grupper eller enskilda personer i ett samhälle. Och vi vill inte heller dra in pengar på ett sätt som hindrar industrin och på så sätt hämmar landets utveckling.
Just det. Och jag måste bara säga, det här väcker hos mig ett nästan fossiliserat minne från Uppsala och nationalekonomin, där en sån här farbror i mustasch stod längst fram i hörsal 4, det var typ 400 personer. Han skrev på en sån här overhead-papper med en liten tuschpenna och pratade om så här pigovianska skatter. Jag minns bara ordet, jag vet typ inte riktigt vad det betyder längre.
Pigovianska skatter är skatter som ska typ liksom finansiera förlusten för samhället. Så typ om tobak kostar samhället 100 miljarder om året, så ska vi dra in 100 miljarder på tobaksskatter.
Just det.
Hur som helst, han är liksom en sån stor skattetänkare, precis som du är inne på, eller som din mustaschprydda föreläsare var inne på i alla fall. Och han har då skrivit om det här med windfall taxes. Alltså han skrev då i det här brevet som var inne på att both these canons of taxation point directly to the wisdom of collecting revenue wherever it is practicable by taxes upon windfalls. Det här är troligtvis första gången som windfall tax nämns, och för att fritt översätta och summera: om man tänker att vi ska ha skatter som inte är orättvisa och inte hindrar produktionen i landet, så är det bra att beskatta fallfrukt.
Är det så vi översätter windfall nu? Fallfrukt?
Alltså det är inte bara jag som är, alltså typ, alltså jag menar, internet översätter det fallfrukt. Alltså man kan också tänka på typ som en skänk från ovan. Men jag tycker fallfrukt, alltså fallfruktsskatt är typ ganska bra, tycker jag. Det är liksom,
det klingar bättre än en skänk från ovan skatt.
Ja, jag tycker det. Alltså windfall tax, fallfruktsskatt.
Ja, okej. Okay.
Windfall, om man säger, kan man säga blixt från klar himmel eller plötsligt uppkommen inkomst. Det har man faktiskt pratat om ganska länge när det gäller inkomster, och då handlar det ofta om reavinster, prisförändringar på aktier eller hus som gör att vissa bara helt plötsligt får massa förmögenhet och inkomster lite oförväntat. Och det, den typen av oförväntade och kanske till och med oförtjänta inkomster, de brukar oftast kallas för windfall gains.
Och redan här finns det ju då ungefär 1 miljon definitionsfrågor som uppstår, eller i alla fall 2. När är något oförväntat och när är något oförtjänt? Ta de här vinsterna då som italienska banker har gjort. Är de oförtjänta per definition? Är det fallfrukt? Alltså vissa menar såklart det, men andra inte.
Jag tycker man ska vara medveten om att begreppet windfall hänvisar till en verksamhet som inte riktigt är förtjänad. Så att kalla den italienska bankskatten för en windfall tax, så menar man nästan då retoriskt att det här är pengar som banken inte har förtjänat, och därför är det lättare att beskatta.
Man kan ju såklart göra ett case för att i alla fall någon av de här italienska bankerna har lockat till sig väldigt mycket kunder för att de har liksom bedrivit en väldigt bra verksamhet, och att kunderna kanske står ut med ett större räntenetto på just den här banken för att den är så bra, och typ så här, sparräntan är inte den enda faktorn som spelar in om man ska välja en bank, och så vidare och så vidare.
Och så hur vet man då om det här är en fallfrukt eller inte?
Det är delvis en bedömningsfråga. Vi vet inte varför vissa investeringar görs. En del kan ju göras med väl avvägda beslut när det gäller risk och avkastning. Att tjäna mycket kan vara en funktion just av att man har tagit en hög risk. Och det är någonting vi också vill premiera. när det gäller vissa avkastningar, både på jobb eller ägande, som har kopplingar till saker man inte rår över, en växelkursförändring till exempel, då kan man med fog hävda att det kanske inte är kopplat till en risk bara, utan det kan vara en tursamhetseffekt. Men det här är en bedömningsfråga, det finns inga riktiga svar. Forskare försöker titta på det här och göra avvägningar.
Så om vi tar ett exempel, vi kan kalla honom man 25 i Stockholm år 2003. Mm. Man 25, alltså 25 år gammal, i Stockholm 2003 köper en genomsnittlig lägenhet som man 25 vill bo i. Han köper 40 av de mest genomsnittliga kvadratmeterna han kan hitta i Stockholm. Och det kostar honom då år 2003 983 400 kronor.
Man minns ju knappt att det kostar så lite.
Nej, verkligen. Men på den här tiden så var det genomsnittliga priset på 40 kvadrat i Stockholm. Sen så går åren då, och 20 år senare vill man 25, numera 45, sälja sina 40 genomsnittliga Stockholmskvadrat, och han upptäcker då till sin stora förvåning att hans genomsnittliga lägenhet är värd 3 miljoner 272 000 kronor och att man 25, numera 45, har tjänat 2 miljoner 288 600 kronor på att bo i sin genomsnittliga lägenhet. Har man 25, numera 45, gjort någonting? Har han producerat någonting? Har han egentligen åstadkommit någonting annat än att bo extremt genomsnittligt i Stockholm? Egentligen inte. Är han trots det plötsligt multimiljonär? Ja.
Ett klassiskt windfall gain ögonblick i Sverige, det är ju husprisökningarna i Sverige sedan 1990-talets slut. Där många har gjort en bostadsförmögenhetsresa utifrån att ökningen i priser har varit mycket, mycket större än någon kunde förutse. Och det är, kan man säga, en klassisk windfall gain, helt enkelt att man har fått en inkomst som man inte har arbetat sig till, utan den har kommit helt oförväntat och lite out of the blue.
Men så det här borde man då enligt den här logiken ha beskattat? Liksom att Ulf Kristersson kallar till konferens och säger att nu ska alla ni som har tjänat jättemycket på att bo i Stockholm och andra städer bara skicka in en miljon i skatt för den här fallfrukten som ni har fått.
Nej, det tycker inte Daniel Waldenström. För att han menar att vi redan har en windfall-skatt på det här. Den skatten kallas för reavinstskatt.
Vi har fortfarande en reavinstskatt. Så den är en skatt på just såna här windfall gains i den bemärkelsen. Och den har vi kvar, både på aktier och på hus.
Så windfall-skatt, det är inte bara att någon går in i efterhand och säger att hallå, här har det tjänats för mycket pengar och nu ska vi ha skatt. Det är liksom, det finns något mer i det här.
Ja, alltså enligt Daniels definition av det så är det liksom helt enkelt skatt på inkomster som man inte har jobbat för i någon särskild utsträckning. Och den skatten kan man lika gärna ha infört innan någon inte har jobbat för det, så att säga. Alltså reavinstskatt är en sån skatt som vi har för att liksom, ja, vad ska man säga, gardera för det här eller täcka upp för det här. Man kan säga att liksom, från 70-talet så börjar den här typen av skatter populariseras, i alla fall när jag har liksom gjort min research, så är det då liksom man börjar prata om windfall-skatter i någon särskild utsträckning. Carter-administrationen hade ett gäng sånt här. I Indien hade man jättemånga sådana här på råvaror. Mongoliet haft det på gruvvinster och så vidare och så vidare. I princip alla länder har väl liksom någon slags mekanism inbyggd på ett eller annat sätt för att liksom typ beskatta vinster folk gör av inte hårt arbete typ. Mm. Men att liksom så här svepa in och beskatta när någon börjar tjäna för mycket pengar, säga liksom nu har ni tjänat för mycket pengar på den här slumpgrejen i efterhand, det verkar ha fått lite av ett lyft de senaste åren. Förutom Meloni nu så rekommenderade Internationella valutafonden en windfall tax i efterhand på energi efter liksom Rysslands invasion av Ukraina.
Just det.
Olja är en annan sån grej som ofta windfall beskattas i efterhand, även om man liksom mer och mer börjar gradera upp för att beskatta det i förhand. Så här lät det innan Obama valdes 08 till exempel.
I'm Barack Obama. I don't take money from oil companies or Washington lobbyists, and I won't let them block change anymore. They'll pay a penalty on windfall profits. We'll invest in alternative energy.
Så kortfattat kan man väl säga att fallfruktskatt är när någon, typ en politiker, typ Meloni, tycker att vet ni vad, det här förtjänar ni inte, det här förtjänar ingen. Och därför beskattar vi det, helst i förväg, men kanske i efterhand.
Just det. Hur fungerar det här då? Är det här en bra skatt, tycker man?
Ja, är fallskyddsskatt egentligen bra? Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Så, det finns en typ av skatter som kallas för windfall. Kapitalet jobbar hårt för att mynta det svenska fallfruktsskatt. och fallfruktsskatt är då, läxförhöret börjar nu, Jakob. Ja. Vad då för någonting?
Ja, men det är när man bestämmer sig för att i förväg eller i efterhand beskatta någonting liksom som någon har fått liksom oförtjänt.
Mm. Och kanske lite slumpmässigt också.
Mm.
Så att det är någonting som man beskattar, liksom en vinst som någon har fått i knät. Och då blir det skatt, likt fallfrukt. Och dagens guide då, Daniel Waldenström på Institutet för näringslivsforskning, har pekat ut att vi faktiskt har en del av den här typen av skatter i Sverige. Reavinstskatten i Sverige är väl den tydligaste. Och den täcker ju till exempel då vinster av bostadsuppgångar som är lite så fallfruktslikt enligt vissa.
Samtidigt är väl det typ en så här kapitalvinstskatt och man kanske kan hävda att beskattning av typ aktievinster inte är en fallfrukt utan en effekt av att du typ har gjort en bra affär kanske.
Absolut, och här kommer det ju verkligen in definitionen, typ så här, vad är det man vill uppmuntra och vad vill man inte uppmuntra? Vill man uppmuntra risktagande, vill man inte uppmuntra risktagande?
Och just det,
ja. Och jag tänker att det egentligen finns liksom två frågor som omgärdar fallfruktsskatt. Funkar det och borde man ha det?
Ja, precis. För om de funkar så är det jättebra. Alltså skatt på mer eller mindre oförtjänta inkomster. Det tror jag är ganska många tycker typ är rimligt. Alltså det är verkligen filosofiskt det här.
Mm, verkligen. Men då som Daniel Wallenström har varit inne på, vad är oförtjänt och så vidare och så vidare. Hur som helst, funkar de?
Jag tycker absolut att det funkar.
Bra! Klart.
Ja, klart. Det finns ett men, såklart.
Man ska vara medveten om att de finns ju bara i intäktsbegrepp när det har varit en prisuppgång. Man kan också tänka sig prisfall. Ska vi då ha avdrag på motsvarande sätt, då kommer vi få en minskad skatteintäkt. Så, det är inte någon löpande skatteintäkt man kan räkna med. Och det gör ju att det är en lite speciell sorts skatt som inte kan spela den största rollen för skatteintäkterna totalt sett.
Fallfruktsskatter bygger ju på att priset på någonting faktiskt går upp. Och vi kan väl egentligen inte ha ett skattesystem som bygger på evig prisuppgång.
Mycket av vår ekonomi har ju egentligen byggt på att allting bara går upp hela tiden.
Ja.
Allt grej som går ner är ju bara liksom ett undantag. Då är det kris och sen så...
Precis, men man kan också tänka att vi kanske har tillräckligt mycket i vår ekonomi som bygger på att allting ska gå upp och att vi kan inte också ha att typ basen på vårt skattesystem bygger på att allting ska gå upp. Sen är det också så att plötsliga inkomster är plötsliga. medan politikens kvarnar maler väldigt oplötsligt.
Problemet är ofta att när politikerna väl har kommit igång och vill beskatta, då är det kanske för sent, då har kanske prisuppgången redan avstannat. Och det är väl det som gör att en del av de här skatterna inte funkar alltid som är avsett.
Det här har vi delvis sett med de höga energipriserna nu de senaste 18 månaderna. Det har kommit massa olika lagar och skatter i hela Europa och i Sverige också har vi liksom haft 2-3 stycken på olika skatter man ska kunna ha på energi. Men bara som exempel, den senaste som vi har nu i Sverige, den gällde så mars till juni och då skulle man då skatta extra dyr el mars till juni med 90%.
Just det, och då var elpriset plötsligt jättelågt och ingen brydde sig om el längre.
Precis, men det som ändå var lyckat med liksom, skatten, alltså den här liksom, extra skatten på el, om vi ska gå tillbaka till frågan, borde vi ha den här typen av skatter? Det som var lyckat med skatten var att man la den ändå på förhand, till skillnad då från Melonis bankskatt till exempel. För enligt Daniel Wallerström då, så är det liksom så att ju tidigare man kan sätta in en skatt, desto bättre.
Det låter fullt rimligt, men liksom, varför menar du det?
Ja, men dels så handlar det om då trovärdighet för hela liksom skattesystemet. Alltså som spelare, eller man ska säga, så måste man ju liksom veta reglerna på förhand. Annars känns allt bara nyckfullt och man blir bara en ensam liten varelse som svävar runt i kosmos. Jobbigt. Och om det också är så att det plötsligt dyker upp en massa skatter i efterhand på någonting som man liksom började tjäna pengar på när det inte fanns en skatt, då finns det ju en ganska så här, betydande risk att man som medborgare eller företagare liksom känner sig lite blåst bara, i största allmänhet. Och om det liksom börjar dyka upp massa såna här extra skatter i stor skala, då, alltså så här, ja, nu är det fjärde år på någonting någon har tjänat pengar på eller någonting, då kan det liksom börja påverka människor och liksom deras så här vilja att typ starta företag överhuvudtaget, tror Daniel?
Jag tror nog att all företagsamhet är ju en funktion av intäkter och kostnader. Och om kostnaderna och osäkerheten och risken blir allt för stor, så kommer det att påverka aktivitetsgraden. Och jag tror nog att på marginalen kan det vara sådana som kanske väljer att inte investera i banksektorn. Vissa kanske väljer att lägga en ny tänkt bank på is eventuellt, om man känner att kanske Italien, den marknaden är allt för osäker politiskt.
Sen tror Daniel också, när vi pratar om den här liksom italienska bankskatten, att just banker är ju lite av en symbolfråga också. Alltså, det är ju någonstans här, kapitalismen i destillat, och därför blir det liksom lite populistiskt att efterskatta just banker.
Och vilket också kanske blir extra tydligt då när det kommer från en person som Meloni, som driver det här partiet som
ju är populistiskt. Ja. Ja.
Okej, om jag bara ska sammanfatta lite då. Beroende på hur man ser på en skatt så är fallfruktskatter ofta försvarbara i och med att de inte har uppkommit av en ansträngning. Och vi vill ju med vårt skattesystem uppmuntra ansträngningar och liksom risktagande inom rimliga gränser. Men det är bättre att ha de här skatterna redo innan saker händer, så att alla är med på vad spelreglerna är, än att då som kontrast komma med dem i efterhand.
Ja.
Bara för att det är typ lite principlöst kanske.
Ja.
Men är det aldrig okej då att komma med dem i efterhand, tycker Daniel då? Alltså, det är klart att det är bättre att tänka på det i förhand, men våra lagstiftande politiker är ju inte synska.
Nej, utan, inte alla i alla fall.
Nej, en del kanske.
Ja.
Och ibland händer det extraordinära saker.
Ja, jag pushade Daniel lite på det där. Alltså, han tycker generellt som princip att det är mycket bättre att jobba med andra medel i sådana lägen. Alltså det ger bara så här större förutsägbarhet och trovärdighet i systemet. Så att istället då för att införa en retroaktiv bankskatt, så kanske man ska se över konkurrensen på bankmarknaden. Det finns saker man kan göra för att typ så här kunna byta bank enklare, eller så, du vet, se över allmänna regelverk och sånt där typ.
Jo, men samtidigt finns det ju mer extraordinära händelser än att räntan på något sätt återgår till sitt långsiktiga medel på 5%.
Absolut. Och jag tog ett sånt extraordinärt exempel med Daniel. Säg att 60% av alla träd i Sverige skulle brinna ner i en katastrofal skogsbrand. Då är de 40% som står kvar av alla träd, de är ju rimligtvis värda mycket mer, tänker jag, utan att skogsägaren har gjort någonting.
Fallfrukt?
Ja eller nej till att beskatta det extra i efterhand?
Nej.
Varför det?
Därför att det är en del i företagandets villkor att ibland har du otur, ibland är det, för vissa är det deras skog som har brunnit ner och andra tjänar på det. Och allting är en del i en riskprofil som man har som företagare. Vissa är försäkrade mot den typen av händelser. Uppsidan finns där och måste finnas i företagandet. Du kan ha flyt och då beskattas du via den vinst som du gör och den utdelning som du betalar. Och det är klart att det är det som helt enkelt blir de skatteintäkterna. En extra skatt kommer att bli problematiskt därför att det är svårt att veta var någonstans i vinsten ligger över vinsten. Vem ska definiera det? Under vilken period? Och det kommer då skapa ytterligare osäkerhet i företagande och entreprenörskap och framtida investeringar riskerar att minska.
Men okej, den här då? Europa inför en handelsblockad mot sin största gasleverantör, vilket gör att energimarknaden sätts delvis ur spel, vilket gör att plötsligt kostar det 4 spänn kilowattimmen fast ingen i Sverige producerar el för 4 kronor kilowattimmen förutom ett oljekraftverk i Skåne. Är det rätt eller fel att i efterhand beskatta de vattenkraftverk som fortfarande producerar för liksom 6 öre kilowattimmen?
Jag vet inte faktiskt. Det är en exceptionell situation. Det känns som att det här finns samhällsbärande intressen som man behöver diskutera. Hur tillhandahåller vi vår ekonomi med energi? Och det är klart att i extrem situationer så är det vissa som behöver ta ett stort ansvar. Och om prismekanism och vinster kan få spela fullt ut utan att bli extra beskattade. Jag tycker att den grundprincipen ska fortfarande gälla, men i det här fallet vet jag inte om man behöver titta på den speciallösningen.
Ska vi summera det som att det är ganska svårt?
Man kan summera det som att jag tycker det är tveksamt att inrätta windfall-skatter i efterhand. Att beskatta oförutsedda inkomster generellt sett som en reavinstbeskattning känns motiverad i generella termer. Men att lägga till ytterligare skatter öppnar upp för stora avgränsningsproblem och definitionssvårigheter som gör att den politiska processens inneboende kortsiktighet och känslighet för påtryckningar kan spela ut på ett väldigt negativt sätt.
Melonis bankskatt då? Vad hände med den till slut?
Ja, italienska bankaktier kraschade typ efter den här presskonferensen. vilket enligt vissa bedömare riskerade att rubba hela den italienska ekonomin för att typ alla pensionsfonder har allt sparat i banker och bla bla bla. Direkt så började det här rullas tillbaka, det här förslaget. Det senaste jag såg var att den var nere på typ hälften så omfattande som det först föreslogs, alltså den här skatten.
Så marknaden på något sätt slog tillbaka och tvingade Italien att dra tillbaka skatten?
Ja, alltså lite så kan man ju läsa den situationen tycker jag, även om inte Daniel Wallenström läser den riktigt så.
Alltså jag tycker att det finns en sund öppenhet generellt sett när politiker kan vara öppna med att det inte är helt givet hur vi ska beskatta. Det finns för- och nackdelar med alla skatter och att man faktiskt kan dra tillbaka delvis en föreslagen skatt om man får kritik. Alltså om man får en kortsiktig marknadsreaktion, då tycker jag att man kan vara lite cool som politiker. Jag menar, marknaden kanske går upp och den går ner. Och jag tror nog att vissa av sådana här reaktioner är oftast överreaktioner. Vi vet att finansiella marknader överreagerar nästan alltid. Och om helt plötsligt värdet på vissa tillgångar faller efter en sån här skatt annonseras, då finns det de som ser att här finns det investeringsmöjligheter. Därför att kanske att de här effekterna på vinsterna skulle inte vara särskilt stora, så det är en överreaktion. Så jag tror nog att jag skulle inte vara allt för orolig för att övertolka den här liksom förändringen i politik som ett uttryck för att marknaden dominerar politiken, utan det är en balansgång mellan olika intressen i samhället. Så det finns en sund pragmatism i det här.
Med det är Kapitalet slut för den här veckan. Daniel Wallenström hittar ni på Institutet för näringslivsforskning eller Viskandes goda råd i en finansministers öra. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Jakob Bichell. Kristoffer Krok har mixat det. Köp biljetter till Kapitalet live på Scalateatern 21 september. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Vi är tillbaka snart igen, Jakob.
Det är vi.
Bra. Hej då.
Hej då.